men okej, några tankar om givande. Och då ska det bara sägas igen, det har jag ju sagt innan, men det är ju faktiskt så att och det är enorm förmån att få vara en vän till er. Och jag tror jag sa det någon gång när jag tror det var sist jag körde upp. Nej, men just det här att hur rikt livet blir när man får nya vänner. Man bara känner liksom att jag är mer rik än någonsin. Och så tack så jättemycket för att jag får vara en del av er. Det betyder jättemycket. Det betyder jättemycket. Det finns ett uttryck. Det är saligare att ge än att få. Det är rubriken. Det är saligare att ge än att få. Det finns ett bibelord. Många skriftställen talar om ekonomi. Jesus talar oerhört mycket om ekonomi. Ett som står i andra Korinthierbrevet, det 9:e kapitlet, vers 7. Paulus, han ger riktlinjer för församlingens givande. Och hänger vi med på tolkningen? Jag bara kolla, jag pratar fort och det är skånska. Det är inte bra förutsättningar. You get it? Thank you. Can't be better. Or should I say, could it be worse? Here we go. I'm so tempted to take this in English because you feel more like everything gets better in English. Okay, but we go back to skånska. Here we go. And it's even more fun when people talk like this. So we skip it. All right, okay. Så här skriver Paulus. Tiden går, fokus. Var och en ska ge vad han har bestämt i sitt hjärta. Inte med olust eller tvång, för Gud älskar en glad givare. Och då tänker jag som så här att det finns väl få saker som så tydligt tar tempen på vår inställning när det gäller givande som när det kommer till pengar. Alltså vi kan tala om givande i termer av vår tid, uppmuntran, det är rätt, det är bra, och på det ena området efter det andra, av vår talang och så vidare och så vidare. Men så när det kommer till pengar, då är det där någonstans, upplever jag det som i slutändan, både i mitt eget liv och när man lyssnar in, att det är där det på något sätt avgörs. Hur mycket jag menar allvar med givande. Det är bara en tanke. Då vill jag med en gång säga, alltså huvudtanken, man ska försöka summera vad jag försöker säga idag är följande. Att Gud talar inte om givande. Bibeln, hans ord, talar inte om givande. För att Gud behöver våra pengar. För Bibeln säger att Gud har allt silver och allt guld. Så Gud talar inte om att ge och att ge av sin ekonomi för att han behöver det. Utan därför att givande speglar hans natur. Och han talar om givande därför att han vill att vi ska leva liv som är välsignade. Det är syftet som jag uppfattade i Bibeln. Men varför det är viktigt att tala om att ge av sin ekonomi, att investera i Guds rike. Det är inte för att man ska bli av med sina pengar. Eller som någon pastor sa till mig, jag blir så obekväm att tala om ett offertal för att folk tror nog bara man är ute efter deras pengar. Ja, men det handlar ju inte om det. Men det finns fördomar som tänker så. Men det handlar inte om det, utan från Guds sida sett uppfattas som i Bibeln att Gud är intresserad av att undervisa oss om att ge. Därför att han tycker så mycket om oss att han vill att vi ska få leva i hans välsignelse. Och leva i rikedomen det kommer av att ge. Hela Bibeln handlar om givande. Skulle man summera i stort vad Gamla testamentet handlar om, det är mitt försök nu så du får ta det lite så här. Men i Gamla testamentet ordnar Gud ett offersystem. Moseböckerna till exempel beskriver hur du ska offra ett djur på det sättet eller på det sättet, hur många duvor du ska ta eller om du ska ta en oxe eller du ska ta någonting annat, och du ska offra någonting för att få. Du offrar och du får Guds förlåtelse, du offrar, du får Guds välsignelse, du offrar någonting, du får Guds välbehag. Man skulle kunna säga att det är tråden i Gamla testamentet. Du ger för att få. Medan Nya testamentet vänder på alltihop. Det handlar inte längre om att vi måste ge för att få. Nej, det handlar om att Gud ger först. I Kristus står det, han skonade inte sin egen son utan utlämnade honom för oss alla. Hur skulle han annat än kunna skänka oss allt med honom? I NT offras Jesus som det fullkomliga offret inför Gud en gång för alla. I gamla testamentet ger vi för att få. I nya testamentet ger vi därför att vi redan har fått. Och det är en milsvid skillnad mellan de två. Ge för att få. Eller att ge för att jag redan har fått. Jag tycker det är på den grunden som Paulus skriver de här orden i andra Korintherbrevet. Snabbt betar av den versen. Nummer ett. Han skriver, var och en ska ge. Var och en ska ge. För mig tycker jag det talar om ett givande som är personligt. Var och en ska ge. Han trycker på det personliga engagemanget i församlingen när han ger sin uppmaning. Och det verkar som, tycker jag, att Paulus tar bara för givet någonstans att alla är med. Var och en ska ge, skriver han. Alltså det är på något sätt som att det finns inte i Paulus värld att ingen är med på detta. Utan tvärtom, alla vill vara med på detta. Var och en ska ge. Därför att givande är personligt. Och tänk vilken kraft det är i en församling när var och en är var och en. När var och en är var och en. Att inte var och en bara är ett fåtal som ska bära upp hela bygget, liksom, som känner det där extra ansvaret. Utan när var och en verkligen är var och en. Därför att det jag är med i har jag gjort till mitt. Det är inte församlingen där borta, sen är jag med på ett hörn som en medlem här. Nej, det är vår församling. Det är vår vision. Det är vårt engagemang. Det är vår församlingsplantering. Det är vår skola. Det är vår mission. Alltså, det är personligt. Jag gör det till mitt. Va? Var och en ska ge, säger Paulus. Därför att givande är personligt. Och vi bygger inte en församling på några få enskilda gåvogivare, utan på var och ens trofasta givande. Det andra han säger är att var en ska ge, nummer två, vad han har bestämt. Vad han har bestämt. Alltså med andra ord ska man kunna säga att givande är ett beslut. Var en ska ge som han eller hon har bestämt. Det känns som allt annat än spontant och emotionellt. Ja, men okej, jag ger lite då för det känns bra. Nej, inte alls. Det är precis som att det är tvärtom. Här ger man därför att man har tänkt. Man har gått hem själv eller man har gjort det tillsammans med man, hustru, familj. Man går hem och så tänker man igenom någonting. Man bestämmer sig för någonting när det gäller ens givande. Det är ett beslut man tar. Man skulle kunna säga att man sätter upp ett mål med sitt givande. Undersökningar visar att de människor som sätter upp mål och jobbar mot dem många gånger blir mer framgångsrika än de som bara flyter med på något sätt, va, och tar det som det kommer. Det finns säkert undantag på det. Men det ligger ju, tror jag du håller med, en väldig kraft i att bestämma sig för någonting och köra på det. Och Paulus säger, när det kommer till givande, ni korintier, bestäm er för vad ni ska ge. Bestäm er. Det tredje han säger är att det vi bestämmer oss för ska ske i våra hjärtan. Var och en ska ge vad han har bestämt, nummer tre, i sitt hjärta. Det talar om för oss att givande är en hjärtefråga. En hjärtefråga. Jesus säger, där din skatt är, kommer ditt hjärta att vara. Med andra ord, ditt och mitt hjärta följer där vi har vår skatt. Det är inte hjärtat före skatten, det är skatten och sen hjärtat. Och Jesus säger, där du har din skatt, där kommer du att ha ditt hjärta. För ett tag sen, så, eller ganska länge sen nu, så Helens väninna, hon bestämde sig för att börja investera i aktier. Och Helene sa att från den stunden hon gjorde det, det är inget fel att investera i aktier, men bara för att belysa var du har din, där du har din skatt, har du ditt hjärta. Varenda gång Helens väninna ringde till henne så pratade hon om dessa aktier. Och hon var inne flera gånger per dag och tittade på hur aktiemarknaden gick. Och ibland var hon nervös, ibland var hon glad, hon var oftast bekymrad. Men hon hade aldrig pratat om det förut. Men den stunden då, i ljuset av detta, som hon valde att satsa på en aktie, var var hennes hjärta någonstans? Vart var hennes fokus? Vart blev hon brydd? Vart låg hon vaken på natten? Jo, när hon hade börjat med aktier. Därför att Jesus säger att där din skatt är, rätt eller fel, men där din skatt är, kommer också ditt hjärta att vara. Och då tänker jag, vilken fantastisk förmån det är att få säga så här. Nummer ett, jag har Gud som min skatt. Före någonting annat, jag har Jesus som min skatt. Men nummer två, tänk att jag kan få göra församlingen. Det är inget jag måste göra, men jag kan få göra det. Jag kan inte säga att jag älskar Jesus och samtidigt inte dras emot att leva ett utgivande liv. Jag tänker så. Då har jag inte mött Jesus. Och samtidigt tror jag att det här, det är någonting som utvecklas över tid. Men jag tror det är svårt. Det är inte trovärdigt att säga att jag älskar Jesus, men jag älskar inte hans församling. Men också säga att jag älskar Jesus och inte dras emot. Alltså att det saknas någonting inom mig som vill ge. Jag tror att de två går inte ihop. Därför att har du mött Jesus, då händer någonting. Med handen, den är inte knuten längre, den blir öppen. Alltså det händer något med armen, för att vara väldigt illustrativ. Någonting börjar hända som kallas givande. Och det finns en poet och författare som har sagt det här ordspråket: you can give without loving, but you can never love without giving. Någonting händer. Och då säger Paulus att, och detta då ska inte ske med olust eller tvång. Vad ska man kunna säga då? Jo, men att givande är en fråga om attityd. Moder Teresa har sagt som så här: it's not how much we give, but how much we love. But how much love we put into the giving. It's not how much we give, but how much love we put into the giving. Paulus säger, du ska inte ge om du har olust eller tvång. Om du känner dig tvingad, nu tror jag inte någon gör det i den här kyrkan, men jag bara talar som om. Om du känner dig tvingad att ge till Heart for the House, eller manipulerad, eller på något sätt negativt driven till att ge, därför att du känner någon slags sån här liksom grupptryck, du ser den ena efter den andra gå fram och du hör den ena efter den andra. Du förstår vad jag menar. Alltså någonting inom dig som driver dig på ett negativt sätt, kalla det skuld, kalla det manipulation, negativ påverkan. Då skulle jag vilja säga som så här: vänta då och ge. Vänta då. Och det är onödigt att säga detta, för jag tror detta är en väldigt hälsosam miljö. Därför att det ligger ingen glädje i att ge av olust eller tvång, säger Paulus. Och det ligger ingen välsignelse i det. Jag kan säga så här: jag har gjort det. Jag har gjort det jag precis nu sa. Jag har gett en del gånger. Inte utifrån tro, inte utifrån glädje. Jag har känt en skuldkänsla. Jag måste vara med. Så jag ger det här då. Och det kändes så tomt när jag gjorde det. Och dessutom blev det dyrt. En väldigt dyr handling. Kostar mycket pengar. Och jag märkte så tydligt skillnaden på att när jag har gett utifrån glädje, när jag har gett utifrån tro, övertygelse, och när jag bara gjorde det på något sätt som Paulus säger att man inte ska göra, utifrån en olust eller tvång. En hälsosam församlingsmiljö behöver aldrig liksom stå och skjuta framifrån. Nu måste du ge. I en hälsosam församlingsmiljö, människor som har gjort Jesus till sin skatt, finns någonting per automatik utifrån olika förutsättningar som inte man kan jämföra sig med varandra. Finns någonting i det av en hälsosam miljö där människor är med och ger. Och man gör det av glädje. Paulus säger, inte av olust eller av tvång. Gud vill inte ha vår lovsång eller vår tillbedjan, vårt givande, om den är doppad i olust och tvång. Det vet vi ju själva. Hur kul är det om någon kommer hem till dig med ett stort paket och säger, ja men okej, då här har du. Grattis. Kul för dig. Dyrt för mig. Hur kul är den att få? Det vill man ju inte ta emot. Det finns ju ingen glädje i det. Vare sig för givaren eller mottagaren. Det blir bara sunkvarning på alltihop. Tänk då Gud, om vi kommer inför honom. Bara, får vi lovsjunga dig då? Du är stor, du är mäktig. Wow, är du nöjd nu? Nej, alltså Gud säger bara, men alltså det är inte det va? Det är inte sedelbunten jag är ute efter i ditt liv. Jag vill ha ditt hjärta. Jag vill ha din äkta tillbedjan. Det är det Jesus säger. Vad är det för tillbedjare fadern söker? Det är sådana som tillber i ande och sanning. Då säger Gud, Och då kommer vi till det sista. Gud älskar en glad givare. Jag tror han älskar en som inte är också. För det är frågan om attityden är det. Men Gud blir glad om du är glad i det du gör. Då finns det en glädje där. Så det är saligare att ge än att få. Nu talar vi om heart for the house. Att samla in för att liksom skapa förutsättningar för att vi som församling ska kunna ta nästa steg i det vi tror allt som Gud har kallat oss till att göra. 10 snabba get practical punkter. 10 snabba. Nummer 1. Först. Ge dig själv. Alltså innan pengarna. Låt oss uppmuntra varandra och låt oss ta beslut själva. Att först och främst, som Paulus säger i andra Korinthierbrevet 8 tror jag någonstans. Först och främst skriver han, gav ni er själva. Det är där allt givande börjar. Jag ger mig själv till Gud. Så nummer 1, ta chansen ikväll. Du kan be redan nu. Jesus, jag ger mig själv till dig igen. Allt jag äger och har, hela mitt liv, jag ger mig själv, min ande, min själ och min kropp. Jag ger det till dig. Det är det första. Det andra, se dig själv som förvaltare, inte ägare. Alltså att allt det du och jag har i våra liv är någonting som vi på ett eller annat sätt har fått att förvalta. Vi äger inte det. Utan se det som förvaltarskap. Om vi då talar om pengar. Den ekonomin du har, se dig som förvaltare av de pengarna. Alltså att på bästa sätt använda dem för Guds syften. På ett visligt sätt, på ett förståndigt sätt, på ett noggrant sätt. Använda dem, för du är en förvaltare mer än en ägare. Nummer 3, jag bara skickar in den där, jag har inte tid, men nummer 3 är, vi kan inte, detta är min tolkning, vi kan inte ge tionde. Vi kan inte offra tiondet. Bibeln använder en term där som är bär fram tiondet. Vi kan bära fram tiondet, men vi kan offra av resten. Därför att om jag får låna Patricks och Kikis bil en vecka medan de åker bort, så får jag låna deras bil och köra runt med här i centrum av Sverige. Och så kommer de hem igen. Så kommer jag lite så här. Ja, jag bara känner jag skulle vilja ge er en sak. Nej, okej då. Men jag vill verkligen ge er. Här är nycklarna till bilen. Då skulle de ju titta på mig precis som bara, har du slått slint? Det är ju vår bil. Nej, jag känner jag vill ge bilen. Alltså det, nej, men det kan jag ju inte, eller hur? Det är ju deras. Jag ger tillbaka det som tillhör dem. Jag har fått låna, jag ger tillbaka. Och Gud, jag tror Gud säger likadant när det handlar om tiondet. Det är inte någonting jag offrat till honom. Gud säger 10% tillhör mig. 90%. Kör, men Ricka, 10%. Röva inte det från mig. Skäl inte ifrån mig enligt Malaki 3. Utan se det som att jag bär fram det inför Gud. Men utöver det, då kan vi tala om offer eller givande, vilken term du än vill använda. Nummer 4. Tänk inte då som så här när det gäller tiondet. Jag har inte råd med det. Jag vill uppmuntra dig att tänka den tanken om vi har olika syn när det gäller detta. Men jag bara lägger den där. Tänk inte som så här. Jag har inte råd med tionde. Tänk som så här kanske. Jag har inte råd att inte bära fram tiondet. Med tanke på vad Gud säger och vad han kopplar till när han säger som så här. Om du för fram detta så ska jag öppna himmelens fönster. Och välsignelse kommer ner. Det ligger någonting där som jag själv och Helena och jag vi har upplevt i våra liv. Inte när vi bara ger det utifrån inte olust och tvång. Men utifrån tro. Men lydnad och utifrån respekt för Guds ord. Så jag bara lägger den där. Nummer 4. Get practical. Gör upp en budget för din ekonomi. Jag tror mycket mer pengar skulle komma loss i våra församlingar. Om var och en av oss var noga med en personlig budget. Vart går våra pengar? Vad använder vi våra pengar till? Jag tror faktiskt det. Här är ett litet tips. Tänk på din budget i 10, 10, 80. 10% tiondet. 10 till ditt eget sparkonto. Det är inte fel att spara till sig själv. Det är sunt att spara. 10 till Gud. 10 in på det egna kontot. Du har 80% kvar. Det ska gå till el och det ska gå till sophämtning. Och det ska gå till annat. Och tänka som så här. De här 80. Hur kan jag vara med och supportera på olika sätt med ett givande? Det är bara tips. 10, 10, 80. Gå hem och fundera på vad det skulle göra med din ekonomi. Hur skulle din ekonomi se ut? 10, 10, 80. Nummer 6. Gör upp en plan för hur ditt eller ert givande ska se ut. Vad är det? Hur vill jag ge? Jag vet när Helene och jag vi satt oss ner för ett tag sedan. Försöker göra det år efter år. Och så bestämmer vi hur vill vi att vårt givande ska se ut. Var ska vi ge? Hur mycket ska vi ge? Till vem ska vi ge? Alltså återigen att inte bara komma in i det här spontana. Utan att faktiskt planera sitt givande. Det är väldigt roligt. Det är väldigt kul att planera sitt givande. Och att tänka då att vad ska jag ge till församlingen? Man kan ge till nödställda, säger Bibeln. Man kan ge till mission, man kan ge till andra initiativ. Men just detta, att gå hem och fundera på hur ska jag planera mitt givande? Nummer 7. Håll dig till planen, även om din ekonomi blir ansatt. Jag vet, Helene och jag, vi hade tagit ett beslut att ge mer. Vi ökade vårt givande från ett år till ett annat. Jag glömmer aldrig, vi satt vid köksbordet. Och kom överens om procentsatsen som vi skulle höja till när det gällde vårt givande. Och vad händer? Bara någon vecka senare så förlorar Helene jobbet med kort varsel. Och då vet jag hur vi bara tänkte intuitivt båda två samtidigt. Och hur blir det nu? Nu satt vi för några dagar sedan och planerade vad vi skulle ge. Nu har omständigheterna förändrats. Men vi bestämde. Jag lägger inte detta på det att du ska göra som oss. Jag bara delar min egen. Vi tittar varandra in i ögonen och så sa vi. Nu håller vi fast vid detta. Vi ska hålla fast vid detta löftet. Att vi ska ge mer. Trots att våra omständigheter har förändrats. Och så ska vi se hur Gud verkar i detta. Och vi såg att Gud, han är bra på att göra saker. Gud är bra på att välsigna. Gud är bra på att förändra saker och ting. Fast ibland omständigheterna förändras. Håll dig till det som du har bestämt. Det ligger något kraftfullt i det. Nummer 8. Ge systematiskt. Paulus han säger så här. På första dagen i varje vecka ska var och en av er lägga åt sidan den summa pengar. Och så vad är det han säger för någonting? Ge systematiskt. Så hitta ett mönster för hur du ger. Att få in det som en rytm. Precis som vi äter frukost på morgonen. Precis som vi går till arbetet. Vi gör andra saker. Att det finns en rytm i våra liv av att ge. Viktigt. Nummer 9. Utveckla ditt givande. Alltså med det vill jag säga. Kanske det är dags att höja trosribban lite. Liksom sätta upp nivån lite grann när det gäller för vad du har tro för att du kan vara med och ge. Utmana både dig själv och Gud. Kanske tänka som så här. En pizza mindre i månaden till mig. 50, 60, 70 kronor till någon annan. Det är ett sätt att stretcha sig själv i sitt givande. Inte av olust eller tvång. Det är inte det handlar om. Utan bara för att liksom få se både det mirakulösa i vad Gud kan göra. Och att liksom öppna sitt hjärta mer. Jag vill bara uppmuntra dig till att utveckla ditt givande. Och den tionde är. Om du får en ingivelse att du ska ge. Utöver allt detta jag sagt nu. Jag har sett det själv så många gånger. Alltså när den här känslan, du står med en person, du hör om någon, bara på något sätt blir du exponerad för ett behov. Och så det går inte att förklara på annat sätt att du känner på insidan, ge. Och så kommer summan. Och så tar vi fram osthyveln. Och så börjar vi hyvla. Det är nog jag själv. Det är fel månad. Kan man göra så? Jag har inte råd. Alltså allt det där. Lägg undan osthyveln. Får du den där starka känslan. Återigen, det är inte för att det är av olust eller av tvång. Men du bara känner, du bara vet. Här är någonting som Gud vill använda mig i. Var en kanal för Guds rike. Det var undervisningen. Så jag bara repeterar punkterna. Var en ska ge. Det är personligt. vad han eller hon har bestämt. Givande är ett beslut. Nummer tre, i sitt hjärta. Det vi talar om ikväll, det ska vara en hjärtefråga. Inte med olust eller av tvång. Alltså det handlar om en rätt sund attityd i givandet. För Gud älskar någon som ger.